Dessa jag är ju en sån här barnmötesgubbe, vet ni. Egentligen. Jag älskar att predika också. Och jag vill ju vara fri, vet ni. Fri.
Amen.
Ska du vara med? Så det var förut här.
Ja.
Men nu har jag lite här. Det är så viktigt att jag vill säga idag. Nu kommer jag titta lite här. Det gör inget, va?
Nej.
Statsminister, vet du. Lägger upp luntan. Nådiga luntan. Ja. Det är så jag ska göra ett litet stickspår utifrån apostlagärningarna. Och landa istället i Matteus evangelium idag här. Matteus evangelium. Och det är det 18 kapitlet. Vi ska hoppa in lite snabbt i apostlagärningarna också sen. Och den är ju jättekort men ack så viktig, det inhoppet. Men nu är det Matteus evangelium som jag har landat i och fastnat i just den här gången. Och det är kapitel 18. Matteus 18. Ni vet, jag sa förra gången att rent kronologiskt så är det Markus först i Nya testamentet. För Nya testamentet börjar med, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Vilken start! Men i Bibeln står ju Matteus före, för det länkar ihop gamla testamentet med många släktled och sådär. Och nu har vi landat i Matteus här alltså. Och utifrån Matteus 18 så hittar vi, förstår ni, 7 stycken principer. Andliga principer som vi kan ta till oss egentligen för ett församlingsbygge, för ett andligt liv. Och fungerar de 7 ganska enkla på ett sätt, ändå svåra principerna, så är det en kärna i Matteus 18, vers 18, 19 och 20. En atomkärna som kan bara explodera om det andra fungerar. 18, 19, 20. Mitt i där någonstans. Och nu ska vi titta på det. Och ska hoppas att ni inte nickar till. Utan att det är smort av Guds ande när jag ska säga till er. Och att ni förstår allihopa här. Först var det sen Matteus 18, vers 1-4. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa, sannolikt om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det barnet är...
Kan du... Vänta, jag har en annan översättning där.
Okej, förlåt.
Vilken har du?
Vi tar det då.
Vilken har du?
Ja, Bibel 2000 här.
Men jag kan ändra till den.
Ja.
Jag tänkte så att de så läser samma. Ja. Så, förlåt.
Ja, folkbibeln närmast hjärtat, men jag har ändå Bibel 2000 här.
Amen.
Amen, sist. Ja. Är det nu samma? Ja. Okej, okay. Vers 4. De som gör sig själva små som det barnet är störst i himmelriket. Den första punkten alltså i Matteus 18, det är ju i allt kristet liv, om man vill vara en kristen, så är det vårt församlingsliv, det är totalt beroende.
Amen.
Totalt beroende. Att jag erkänner mitt beroende. Det är den dagen jag blir frälst. Jag erkänner mitt beroende av en högre makt. Och när det inte är vilken flung för en makt som helst, utan det är Jesus som jag bekänner mitt beroende av. Och alltså, som ett barn är beroende av sina föräldrar, så är jag beroende av Jesus. Jag är inte fattig på allt eget, men jag vill ha mer av Jesus. Och vi har egentligen saligprisningar i Matteus 5 och framåt, där Jesus säger, saliga de som är fattiga i anden, för de ska ju bli mättade och rika. Det han fyller på med sitt. Och Johannes, vi tittar på Johannes 15. Du hinner med Stefan, jag kommer citera mycket bibelställen också. Tycker det är viktigt med Bibeln. Johannes 15. Där det liknar sig om vinträdet egentligen, vinstocken. Men 15 Och vers 4 så står det: bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt, och utan mig kan ni ingenting göra. Kan det sägas tydligare? Jesus säger det. Utan mig kan ingenting göra. Jag ställer mig först i ledet att jag vill ha mer av Jesus då. Om det är så. Jesus vill ha oss nådställda för att kunna bygga någonting i våra liv. Och jag berättade sist när jag var framme här. Var sist jag talade för det? Nej, det var i Pingstkyrkan jag talade för. I somras när jag var på LP-konferens, eller på ett möte var ni på Guldbrandgården. De här LP-människorna som var totalt utslagna, fullständigt ingenting var kvar. Det var noll läge fullständigt. Och de går fram bara och slår sina enkla gitarrer och klinkar och slår. Och de säger, vi har inte övat så mycket, men det är typiskt LP-stiftelse, säger de. Men så kommer Guds hand och bara blåser in. Så. Och de står och ber för folk där med, och ser ju härjade ut som bara den alltså. Men Guds hand faller. De är noll. Men där kommer Jesus. Och bara fyller på. Hela Bibeln är fulla människor som bara ropar på hjälp. Och där står Jesus. Jag har alltså jobbat i 31 år nu i år som pastor i olika församlingar. Började om 22 år gammal, gick ut på Bibelskolan Bjärkasell det första året det var där ute. Och sen stack jag ut på fältet och har på sedan dess. Men jag var den största fegisen i klassen, vet ni. Fast jag ville så grymt mycket stå för Jesus. Jag fick möta honom när jag var ung, har jag berättat om förut. Och jag försökte, jag hade ett märke med Jesus på knät. Jag stod så här i korridoren. För liksom, och så hade jag Sio Brass-tröjan på armen här. Där. Jag ville så gärna, men jag var egentligen ändå en fegis. För jag satt i religionslektionen, var en vikarie där framme. Som satt och snackade strunt om den kristna tron fullständigt. Som en vikarie. Och då vände sig en tjej framför mig och sa, ska du säga emot du som är kristen? Jag vågar inte, vet ni. Jag kokar och röker röda på mig. Men jag vågar inte säga emot det då. Jag försökte. Och hela mitt liv har alltså egentligen, man är ju svag i sig själv. Och utan Jesus och den heliga ande i min tjänst alla dessa år. Att jag aldrig hållit på, vet ni. Så jag har tränat på det där. Den första punkten, totalt beroende. Den andra punkten i vers 4 igen. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Alltså underordnades princip. Och Jesus var villig att ödmjuka sig ända in i döden. Döden på ett kors. Så långt har jag gått. Än. Men vi måste lära oss att underordnas Guds vilja. Och Guds ord. Det finns inget annat som bestämmer utan Guds vilja och hans ord. Och det är lite där när försörjningen har startat ifrån också. Om vi bygger på Guds ord rakt igenom. Att vi vill inte ha in massa olika stickspår och grejer. Men Guds ord som det står. Jesus han underordnade sig sina föräldrar står det för mig. Han underordnade sig. Ja. Pappa Gud och hans föräldrar som han har varit på jorden. Men vi får underordna oss varandra. I Guds församling. Och tänk att Jesus tog slavens tjänst när han kröp ner på sina knän och tvättade lärjungarnas fötter. Och han säger, ni är skyldiga att göra likadant egentligen. Men det har vi aldrig gjort. Vi bygger ingen lära på det. Utan det är tanken att man gör det. Ni är skyldiga att tänka så mot varandra. Att underordna sig både Gud och varandra. Guds, det är alltså Guds rikes handlingssätt egentligen. Och lärjungarnas fråga som var i vers 1 egentligen. Om vem som är störst i Guds rike. Det är helt emot Guds tanke egentligen. Vi ska ödmjuka oss som barnet istället. Och varandra som Jesus gjorde. Ingen karriärstege. Vem som är stor, större och störst och så vidare. Jag ska visa det här också för barnen egentligen förut. Men det är så här, ni har sett förut kanske. Att det här, så här känner sig en del av. Och tycker sig vara störst, bäst och vackrast. Andra. Ungefär så här bara. Jag duger inte till för så jättemycket. Och så kommer de här som är som de flesta av oss kanske. Och resten håller tyst, va? Jantelagen bara skriker röda på oss. Nej, på Jesu tid så var det så att kungen och gubbarna kanske var den som stod högt upp på listan. Så kom mammorna, eller vanligt folk däremellan, och så kom barnen och mamma sist på kön där. Inte så mycket värda. Men Jesus, han sa alltså att alla, exakt alla, är lika mycket värda. Mm. Och det är bra att veta. Mm. Alla är lika mycket värda. Mm. För det tredje, mottagarens princip, vers 5. Att, och den som i mitt namn tar emot ett sånt barn tar emot mig. Mm. Öppna hem och hjärtan. Att välsigna varandra i Jesu namn. Mm. Att ta emot en Jesus skulle ta emot. Och Kristi kropp, det ska vara en enhet. Det måste vara så. Enhet en helig ande. Enhet en helig ande. Och jag vill ha enhet med hängivna Jesus-människor. Den enheten vill jag ha. Och kom ihåg att det egentligen är det förbjudet att baktala varandra i Guds rike. När jag var ung evangelist, 22 år gammal, så var det några ungdomar som satt igång och baktalade mig. Det hörde jag på andra vägar. Snacka illa om mig. Och jag var inte beredd på det då. Och det är inte alla beredda på kanske att man hör snack bakom ryggen. Så det är viktigt att man inte gör det. Jag var lite orsakad att sluta i Otraberg då, som var min första plats faktiskt. Att jag pallade inte med riktigt där. Baksnacket. Och kom ihåg att upplyft varandra istället. Tala gott om varandra. Därför att varje del är viktig i Guds rike. Jag var inte så bra i skolan. Jag hoppade av gymnasiet. Jag kom in 2 år för mycket på naturvetenskaplig linje. Jag gick upp och pipsvängade. Jag slutade med 1 och 2 år och sen var det annat sen istället. Då. Men jag har en bror som sitter här. Han gick 4 år i teknisk, vet ni. Han hade lite bakom pannbenet som inte jag fick. Och vi var nere i Paris. Och så gick vi upp i jag vet, det var så mycket folk för fem. Alltså vi snåla kanske. Ja, man kan gå upp en bit i Eiffeltornet i Paris. En halva ungefär. Sista biten, man kan åka hiss. Men det gjorde inte vi då, att vi gick upp. Och där man kom in upp på de här benen och kollade. Det var gyttra. Sådana här pinnar. Stänger och grejer. Vilket material är det? Järn. Stål. Och, så här. Och jag bara, som ett spindelnät alltså. Och då kräcker han där som har lite bakom pannbenet. Så här. Varje sån här bult eller pinne eller stock. Vad heter det? Så. Varje sån här, kort eller lång eller mitt emellan, betyder någonting. Tar man bort en sån här liten, så kanske om några år så börjar det tippa där, lutande tåret i Paris. Blir det bra. Så varje den här viktig har betydelse. Mottagandets princip. Vi har egentligen inga gränser och barriärer i Guds rike, utan det är bara mot synden egentligen. Vi ska ha det. Inte mot människor, utan mot synden. Så är jag fel, eller? Var det på 3 eller?
Ja, det är 3 mottagning.
Ja. Det är 4. Det är vers 10 står det så här. Se till att inte förakta någon en av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.
Ja.
Det är ju utgångspunkten i barnen egentligen, men det handlar om människor. Att vi bedrövar egentligen änglavärlden genom att ta det illa om andra. Och här måste vi alltid skilja på sak och person givetvis. Men Jesus, han ser till de svaga och bräckliga. Och Romarbrevet 15, vers 1-3, det är egentligen Guds rikes väsen också. Det står att de starka ska bära de svaga. Att vi ska bära de nyfödda som kommer in här i gemenskapen. Som vi ber om och drömmer om, eller hur? Att vi ska bära, hjälpa oss att bära, bära laget, kommer du ihåg? Kommer du ihåg? De 4. Jag tänkte att det var 3 där kanske. 2 var lite jobbigt också. Men då har de 4 anpassat exakt för honom. Och vi sitter här och får någon på ditt samvete, din lott. Att bära de nyfrälsta. För det 5 har vi uppsökandes princip. Och det är vers 12-14 står det. Vad tror ni om en man har 100 får och ett av dem kommer bort? Lämnar inte de 99 kvar i världen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Om han lyckas hitta det, sannolikt då gläder han sig mer över det än över de 99 som inte har kommit bort. Så är det också i himmelska faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. Ingen ska gå förlorad. Här har vi alltså uppsökandes princip, nummer 5, alltså uppsökandes princip. Att Guds rikes medborgare är helt enkelt salt och ljus i den här världen. Här har vi Matteus 5, vi hoppar in tillbaka en liten bit, 5 kapitlet. Det är precis efter saligprisningarna står det så här: ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Men när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet. Inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Att söka upp det förlorade. Redan när Jesus börjar sin verksamhet här på jorden. Så kallar han på lärjungar. Och säger: följ mig, för jag kallar er till människofiskare. Det var det han sa. Människofiskare ska bli istället. Och så säger när Jesus håller sitt slut, den sista han säger i Matteus 28, så säger han: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och så lär han undervisa. Och så säger han: jag är med varenda dag till livets slut. Tänk ni för att dop här?
Amen.
Ah, är det drömmen?
Amen.
Ja. Gå ut, sa Jesus. Stäng inte in i våra, eller på sig, i några kloster. Ta ut! Och berätta om mig, sa Jesus. Vi ska gå in i bönekammaren också. In i bönekammaren och sök mig, sa Jesus. Då ska han löna oss till den här. Men så ska vi ut också. Och berätta om honom. Och så har vi då det här inhoppet i apostlagärningarna, vet ni. Kapitel 1 och vers 8. Nu kör vi en liten sväng och hämtar kraft i apostlagärningarna.
Ja.
Lite.
Ja, det är bra.
Han står rätt 8. För att kunna gå ut så står det att: men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er.
Amen.
För att ni ska sitta och götta er och ha det bra i era kyrkor.
Nej.
Att ni ska vittna om mig, sa Jesus.
Oh,
vad kan vi göra egentligen? Mm. Vad kan vi göra? Alla kan inte prata med folk. Mm. På tunghetta om man ställer sig för någon annan människa. Mm. Vad kan vi göra då? Kan vi be för andra människor i alla fall? Mm. Det är också vittna indirekt kanske.
Ja. Ja.
Vi kan skicka ett sms eller ett Facebook. Mm. Mm. Vad kan du göra? Vad kan vi göra egentligen?
Mm.
Tänk, du kan någonting. Kan vi göra varenda morgon: hjälp mig Jesus, led mig. Träffar jag människa så vill jag minst le mot den människa. Och sprida en doft av Kristus över fram. Okej, vi ska köra på det nu. Det är i alla fall viktigt att veta att enligt Bibeln så är evangelisation en livsstil. Inget man bara tar på sig den livsstil egentligen. Hela tiden blicken riktat utåt. Och kom ihåg det, att det blir glädje i himlen över en människa som blir frälst. Det är Petrus, en pingströrelsens ledare. Han höll ju sin sista predikan. Det kanske ni har hört, han inte hört. Men sista predikan, ett långt liv där han satsat hur mycket som helst på Guds rike. Så slutar han med att predika att vinna en och en. Den sjätte principen, upprättandets princip. Och jag ska inte läsa allt det som står där. För jag går inte in så djupt på den punkten så. Men upprättandes princip nummer 6, vers 15-17. Att vi alla får ta del i förmaningens tjänst. Och hjälpa den som faller helt enkelt. För vi vill inte ha några fler avfällningar i Guds rike. Det finns för många sådana. Att vi söker upp oss kanske diskret mellan fyra ögon. Och vi känner att vi pratar ut med någonting. Och att ringa och hälsa på människor. Men det är kanske bra på att ringa. Jag gillar inte telefoner egentligen. Så jag gör inte det. Min fru får svara telefon mest gånger hemma hos mig. Men jag gör det ändå ibland förstås. Men du kanske kan det. Och det måste göra ont i oss när människor inte finns med längre. Det måste ju verka i oss. Jag förstår när jag Jag har skadat mig en del gånger. Jag har sytt fem gånger i huvudet, förstår ni? Jag kanske ni begriper vad fjäsen är. Fem gånger. Fjäsen var så klantig, vet ni. Styrat till, ramlar baklänges till huvudet, elementet. Och, här ser ni. Scarface, liksom. Ja. Men ja, det värsta nästan det jag gjorde var när jag sparkade fotbollen hos min mor. Och där. Men jag satt precis att nya päronträn, vet du. Med grannens garagevägg. Och då kom jag barfota ut och lät handla på lusningen precis efter päronträt. Så jag fram då. Och då råkade jag lilltånet i handen på fel sida av trät. Så bara, rätt på fel sida av trät. Så jag bara, oh! Jag hade platsat i någon match på tv. Den släkt mig och skrikit och tappat mig för pannan. Och bara, det är tån var jag. Ja, i alla fall så hade jag ont. Och då grep jag till mig, lilltån var viktig. Känner mig som en lilltå. Kom ihåg att du är viktig. Det verkar i hela kroppen. Kan jag lugnt säga. Okej. Upprättandets princip. Vi ska uppfylla Kristi lag, står det. Att bära varandras bördor. Sjuan. Okej, sjuan. Förlåtandets princip. Och här har vi ett längre stycke då om förlåtelse. Den obarmhärtige medhjälparen, står det. Medtjänaren, till och med. Och det är så Petrus kommer fram och frågar Jesus, hur många gånger ska jag egentligen förlåta min bror, säger han. Och jag kan nästan höra det irritation i luften där. Va? Han har redan med den här Andreas så mycket, så är han supa. Hur mycket ska jag förlåta honom egentligen? Syskongrann, vet ni va? Elva lärjungarna. Hur mycket ska jag förlåta honom egentligen? Räcker det med sju gånger, drar han till med. Vad säger Jesus då? Jag kan han skaka på huvudet, lille Petrus. Inte sju gånger, utan
77
gånger. Och i den gamla översättningen stod det ännu mer. För då stod det 70 gånger, sju gånger. Det blir 490 gånger, det har man sett det, va? Men då har det inte 77 bara. Men så 78 gånger då? Nej, kan man ju inte göra. Nej, talet 7, 77, det är gudomliga tal helt enkelt. Oändligt många som kan förlåta, säger Jesus. Oändligt många gånger ska man kunna förlåta. För det befriar oss faktiskt från hårdhet och hat och bitterhet. Det står försonare med din broder innan du tar fram med din gåva. Innan du tar fram med din gåva. Och sen kan du lämna din gåva. Det finns så mycket att säga om den. Jag tar inte alltihopa här nu. Men berättelsen här, som Jesus berättar, en liknelsetext för att berätta hur Petrus, så skulle fatta någonting egentligen. Det är alltså, det var en man som var skyldig jättemycket pengar hos sin kung. Och han tas inför kungen och, eller vad står den där mannen här, att han skulle betala tillbaka upp, men han slänger sig bakom och ber om nåd och förlåt, jag ber om nåd, skona mig. Och då får han kärlek till den här mannen. Och förlåter honom alltihopa. Det har ett streck och alltihopa. Alltihopa är borta. Och så går han ut på gatan och möter en kompis. Så han kände ju den mannen i alla fall. Så han skyller honom bara icke plutt en liten summa jämfört med hans skuld i början. Där. Och tar stryptag på honom och säger, betala tillbaka! Och så står han, slänger in honom i fängelse. Står innan de andra fattar vad som har hänt egentligen. Hans tjänare som ser att du berättar det för kungen och kungen blir förtvivlad. Hur kan du vara så dum? Du har fått allt förlåtet och kan inte förlåta det lilla. Lilla. Och så handlar han själv istället. Det här är alltså sju stycken principer från Matteus 18. Matteus 18. Och jag ska ta dem igen. Jag kommer ta dem här framme nu. Totalt beroende, underordnets princip, mottagarens princip, omsorgens princip, uppsökarens princip, upprättandes princip, förlåtandes princip. Ganska självklara saker egentligen, men det är så här att om det här fungerar, om vi orkar med att leva på efter det här, för det är inte mina ord, det är Jesu ord faktiskt. Och det är så lätt att djävulen vill kila in prylar här i det här området som är så självklart egentligen. Med oförsonlighet och bitterhet och hat och prat, det kan förstöra mycket gemenskap. Vi ber om nåd att det inte blir så här. För då kan det förstöras. Men om det här fungerar. Om det här fungerar. Då har vi en atomkärna. I Matteus 18, 19, 20. Mm. Och 18 först alltså. Det har jag krubblat mycket över. Jag är inte tröttat än.
Nej.
Jag tar mest på den första nu. Matteus 18:18. Men jag menar det är 18:18. För det står alltså så här, och jag har grubblat mycket på det. Vad menas med det? Har jag som kristen fått någon makt egentligen? Har jag fått en auktoritet som kristen? Jag har ju bönen förstås, jag ber. God natt och dag, jag suckar och tänker på Jesus så mycket som helst. På olika situationer, familj och vidare. Men har jag fått mer auktoritet egentligen som kristen? Det här ligger alltså insyltat i det här andra. Och Jesus gav Petrus först, står det, auktoritet att lösa och binda. I Matteus 16:19. För det står så här, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Men det var inte bara Petrus som fick den här auktoriteten. Utan senare gav Jesus samma auktoritet till de andra lärjungarna också. Och i förlängningen till oss. Och då har vi vers 18 står det. Att amen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och då tänker jag, vad menas med det? Det finns egentligen två olika tolkningar av det här versen. Den första är att det ska vara sanktionerat ifrån himlen. Det är den vanligaste tolkningen. Och det går ut på att när vi som troende binder respektive löser här på jorden, så sanktioneras det från himlen. Det vill säga, inget kan bli bundet eller löst på rätt sätt utan att Gud godkänner det. Det andra, det får ni tolka själva här med, att binda i himlarna. Det andra sättet att tolka Matteus 16, nej 18 och
16, då.
16 är det här då. Det står i våra läs att ska vara bundet i himlen. Då säger egentligen grundtexten så här. Och tre på här då. Att det ska vara bundet i himlarna. I himlarymderna. Så Bibeln talar egentligen om flera olika himlar. Och Paulus blev uppryckt tredje himlen, säger han. Och då förstår vi att det är Guds himlar han talar om, eller hur? Måste det vara. Andra Korinthierbrevet 12:2 står det så här. Att jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om man var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Alltså första himlen är den himlen vi ser. Och den tredje himlen, det var ju Guds himmel det måste vara. Men vad är den andra himlen? Ja, i Efesierbrevet 6:12 står det så här. I Efesierbrevet 6:12. Ty vi strider alltså inte mot kött och blod utan mot första och väldigheten, mot världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andekrafter i himmelrymderna. Eller i himlarna. Vi förstår att det finns inte några ondskans andemakter i Guds himmel. För där finns ju Jesus. Så alltså, finns de i andra himlen antingen. Där ska man kunna säga att den andra himlen är en slags boplats för andefurstan. Och utifrån det skulle alltså Matteus 16:19 kunna tolkas som att vi som Guds barn härifrån kan binda andefurstar i himlarna. På samma sätt har vi makt att lösa ut människor som andefurstar har bundit. Och för att återkoppla till sista del av Matteus 18 så är det så här att man kan säga att förlåta är också att lösa ut. Johannes 20:23 står det att om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Det är kopplat till förlåtelsen helt enkelt. Att vägra förlåta är att binda både sig själv och det man vägrar förlåta. Men det är alltså att lösa fångna människor, det är det vi kallar det till. Och en annan aspekt av att lösa är att sätta människor fria, att sätta människor fria från det som har fångat dem. Och Jesaja 42 och vers 22 står det talas om Israels folk. Och läs gärna hela kapitlet 42. Det är ganska spännande, intressant. Men det står att men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor och i fängelse hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar. Till plundring utan att någon säger ge tillbaka. Mm. Alltså, om man förstår vad Gud vill med oss så är det faktiskt så att det är otroligt många människor som är fångade i vårt land idag. Om det är alkohol, droger, sjukdom, depression eller något annat. Mm. Och det är vår uppgift som kristna att lösa ut dem. Mm. Jesus citerar Jesaja 61. Mm. Men det står om i Lukas 4 när han säger det. Och vers 18-19 så säger Jesus så här: att Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sett mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika att nådens ord från Herren. Och kom ihåg en sak, att Jesus har gett oss samma uppdrag att predika att nådens ord från Herren. Jesaja 49 och vers 24-25 står det så här: kan man ta ifrån den starke hans byte, eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren, nu ska den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag ska själv strida mot dina motståndare, jag ska själv rädda dina barn. Herren säger alltså, nu ska den starkes fångar tas ifrån honom. Att binda den starke, det är det det handlar om. För Gud så säger att den starke måste bindas innan hans hus kan plundras. Markus 3:27. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sen kan han plundra hans hus. Vem är den starke egentligen? Det är djävulen. Det är hans demoner. Men vem är ännu starkare? Lukas 11:21-22. Lyssna på det. När en starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som är ännu starkare är Jesus. Men också den som har gett sin auktoritet till. Och det är faktiskt den som bekänner sig till Jesus. För Jesus har avväpnat fienden. Kolosserbrevet 2:15 står det i 1917 översättning. Ursäkta, men ungefär likadant. Han har avväpnat andevärldens första och väldigheter. Och låtit dem bli till skam inför alla. I det att han i honom har triumferat över dem. Vilka är den starkes ägodelar? Det är människor som inte tror på Jesus. Tyvärr. Men tänk vilket budskap vi har. Och för det andra så har den starke allt det i sitt hus som han har stulit ifrån människorna. Och det kan handla om hälsa, ekonomi, glädje, frihet, relationer och mycket, mycket mer. Men kom ihåg igen att Jesus har besegrat den starke. Och nu vill han fördela bytet. Det handlar dels om att människor ska bli fria och ta emot honom i sina liv. Och dels om att människor ska få tillbaka det som man blir bestulna på. För den starke måste avslöjas och bindas i Jesu namn. Och jag har sagt förut det här mötet idag att vi har en kamp att strida faktiskt emot ondskans andemakt i himmelrymmena, står det. I Efesierbrevet 6:12. Men i Efesierbrevet 3:10 står det så här. Att det är vi, församlingen, som får med det här. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen. Hör ni? Genom församlingen. Yes. Göras känd för härskarna och väljheten i den himmelska världen. Det finns alltså ett samband mellan det som sker på jorden och det som sker i den himmelska världen. För att tyvärr är det så, säger Bibeln, Hesekiel, Daniels boken. Att det finns första över städer. Första över platser. Och vi kan läsa, läs Daniels boken, Hesekiels boken. Försten över Tyrus. Försten över olika saker, olika platser står det här. Det finns alltså andliga regenter och andeförsta över platser och nationer. Men tänk att det står om Daniel. Den enkle Daniel. Så att Israels folk hade varit i fångenskap i Babylon i 70 år. Det vill säga den tid som Gud hade bestämt för deras fångenskap. Och den närmaste tiden för att de skulle bli fria. Och vi kommer in i berättelsen faktiskt här idag. Herregud, när Daniel hade fastnat och bett i 3 veckor.
Mm.
Han hade fastnat och bett i 3 veckor, Daniel. För sitt folk. I fångenskapen. Och i det läget uppmanas alltså en ängel för honom. Och ängeln berättade att han har varit i strid i 21 dagar. Det vill säga att under de 3 veckor som Daniel hade varit i bön hade ängeln varit i strid för honom. Och nationen. Jag försöker be mycket. Men ibland tänker man snuttifierar bönen. Man vill säga Jesus, Jesus, Jesus. Men just det att få tid att gå ut i skogen ibland, ut och gå ibland. Men hemma kan det vara svårt att få till det. Och fasta har jag också ett bra på. Men inte så mycket som jag borde kanske. Men när jag ska tala då brukar jag fasta innan. Då har vi fasta 21 dagar. Och då händer det grejer. I himlen. Jag ska snart bli bland er, så kan jag vara lugna. Men det är så här att det kan helt enkelt ha varit så att det pågick en andlig strid i himmelrymderna. En strid som i förlängningen förändrade läget i Babylon. Så att kung Kores då blev intresserad av att låta Guds folk återvända till sitt land igen. För att det var en man som bad och fasta. Jag läste om ett par exempel om vad det kan innebära det här egentligen. Från våran tid faktiskt. Det finns en man som heter Frank Hammonds som har skrivit en bok, The Saints at War. Och det var det om Korea. Frank Hammond frågade pastor Yonggi Cho vad som var nyckeln till deras enorma församlingstillväxt i Korea. Pastor Cho svarade då, som han alltid brukat göra, att de ber. Han nämnde om böneberget, det är tusentals troende ber varenda dag. Sen förklarade han att på grund av alla böner har krafterna över Korea bundits och Guds rike expanderat. Så var det en berättelse om från en bergsby i Brasilien som var på gränsen mellan Brasilien och Uruguay. I en liten bergsby på gränsen mellan Brasilien och Uruguay gick gränslinjen mitt i huvudgatan. En missionär hade just börjat sitt arbete där och han beslutade sig för att dela traktater till folk längs gatan. Det märkliga var att på Brasiliens sidan tog alla emot traktater medan ingen tog emot på Uruguays sidan. Han följde inte en sida av gatan åt gången, utan gick fram och tillbaka över gatan. Resultatet var hela tiden detsamma. Så vi kan se in på en kvinna som nyss hade vägrat att ta emot en traktat på Uruguays sidan. Hon korsade gatan för att handla på Brasiliens sidan. Och missionären gick fram och erbjöd henne ett nytt traktat. Den här gången tog hon emot den och lyssnade när han talade med henne om Gud. Varför var det så skillnad mellan reaktionerna på gatans två sidor? Och det visade sig att i en grupp kristna man hade gått in i en andlig krigföring och bundit andefursten över en del av Brasilien. Men man hade inte bundit andefursten över Uruguay. Att lösa och vinna. Ja, det här kanske är lite för djupblodat. Att lösa och vinna. Matteus 18:18. De två andra tar jag snabbare nu. För det andra står ju alltså då att det två av er kommer överens om att be. Det ska de få av min himmelske fader. Bönens makt kommer i funktion i en församling i vår liv. Förbönens makt. Vet att hur mycket ateist människor är? Hur mycket gudsförnekare de är? Christer Sturmark och hela gänget, vet ni? De har inte en chans emot förbön. Hur de värjer sig och sätter upp ett parabolantenner att möjligt för att hindra och mössa på. Har inte en chans mot förbön. Du kan bombardera himlen med förbön för människor. Det är nummer 2. Tredje delen av kärnan som ska explodera. Det är att Jesus är här. Allting är möjligt för Jesus. Det stod ju där. Ska vi läsa 20 till sist? 18:20. 18:20. Till det 2 eller 3 det samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Vi har ju fantastiska möjligheter, va? Vi har en gemenskap i kyrkan här. Där vi har Jesus mitt ibland oss. Hallå! Vilka Oj, det heter det jag då.
Amen.
Kärnan kan explodera. Amen. Ni vet att kraft är samma ord som dynamit. Dynamis. Ni ska få kraft, en helig ande kommer över er. Alltså vi får i Jesu namn binda och lösa ut människor. Synd som finns. Och vi får be om vad vi vill. Och han är mitt ibland oss. Sju principer. Om de får fungera så kommer det andra fungera också. Amen.
Amen.